Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hej, Peter här. Vi har inte riktigt dratt igång helgens podd, utan jag vill först meddela att den här spelades in i somras och det kanske märks på vissa sätt. Ni som är trogna lyssnare vet att vi refererar till vissa händelser som så att säga inte ägt rum ännu när det här spelades in. Men framförallt så vill jag meddela att det är direkt osunt att gå och köpa en gräsklippare så här i november, december. Och det är alltså inte det som har hänt. Vi kommer att prata om det i podden. Slutligen så är detta då ett avsnitt som inte delades upp mellan ni som lyssnar gratis, reklamfinansierat och som är Patreon. Så det här blev som ett litet bonusavsnitt för er som inte är medlemmar, det vill säga Patreons, ännu. Så att ni kan lyssna på hela avsnittet, men det är också det sista. Vill ni fortsättningsvis kunna lyssna på allting som vi släpper och göra detta reklamfritt, så föreslår jag att ni går in på patreon.com/teknikveckan och blir medlemmar i Teknikveckan Plus. Och då har ni inte heller någon reklam på forumet bubblan.teknikveckan.se. Det är ju fantastiskt, en bra deal. Och nu så kan ni spara rätt mycket pengar genom att signa upp ett helt år istället för en månad. Så nu kör vi. Hoppas ni kommer uppskatta det vi har att säga idag. Hej och hjärtligt välkomna till Teknikveckan. Peter Esse heter jag, precis som vanligt. Med mig har jag Tor Lindholm. Och vi har ju haft avsnitt som har handlat om tv-spel. Vi har handlat om tv-spel historiskt, tv-spel i framtiden. Och så har vi pratat om vad PC-världens svar är på detta. Och jag har kunnat känna lite att Tor Lindholm, det har inte varit det högsta intresset för detta. Du har inte visat det engagemang som jag ändå tycker podden förtjänar.
Tycker du att jag är lite low-key och bara glider med och sitter här och så? Mm. Kanske, eller så är det bara min brist på kunskap inom vissa ämnen.
Då tänker jag att vi kompenserar detta med två ämnen som kan få dig att verkligen spralla till. Mm-hmm. Att verkligen engagera dig. Och det är ju naturligtvis hemautomatisering och alkohol.
Oh.
Så vi välkomnar Tony Andersson från Tony Tipsar. Jag vill ju så gärna säga Tony Testar, men din YouTube-kanal heter Tony Tipsar.
Det stod nog och valde mellan lite olika där. Så Tony Testar var nog ett av alternativen när jag startade.
Du borde skriva in det under om den här lilla texten man faktiskt har och kan bestämma mig själv på YouTube. Att här så testa Tony saker. I alla fall, för varje gång jag försökt söka upp din kanal så jag inte hittat där. Och det är just för att jag sökt Tony Testar.
Ja, jag får lägga in det så jag får det på sökorden.
Håll dig bara från att lägga in Tony Topsar, för då kommer du ha massa sådana här vårdcentralspatienter som ringer och vill bli topsade inför covid.
Får hålla koll på den.
När du startade din YouTube-kanal, inte nödvändigtvis innan oss på Teknikveckan, men du var mer aktiv där i början och den var betydligt större.
Ja, vi startade väl relativt samtidigt, va? Eller ni började lägga upp videos. När jag började starta min kanal kändes det lite som när jag började.
Jag tyckte ju du gjorde det så snygga grejer. Så att jag vet, jag mejlade dig och frågade lite hur du jobbar med lampor och sånt där. Och fick lite bra svar också. Som jag fortfarande inte har implementerat. Vi är fruktansvärt dåliga på ljus.
Jag har hållit lite koll på dina videor. Jag tänkte, nu har jag fått tips. Nu kommer det bli ändringar. Nej.
Nej, det är som vi har lite olika inspelnings... tekniker. Mm. Du gör ju saker och ting väldigt fint kan man ju säga.
Ja, det ser lite så här stilistiskt ut som en reklamfilm för Huey-lampor. Man blir ju direkt sugen på att äta upp både bilden och dig.
Ja, men dock har jag inga Huey-lampor.
Jag vet, du har Lifex-lampor.
Jag har Lifex-lampor.
Hur kommer det sig?
När jag skulle köpa de första så satt jag och kollade och liksom jämförde olika. Och såg väl egentligen att Lifex-lamporna hade mycket högre output, lumens output, än vad Philips Hue-lampan hade. Och det här var ju också när Philips Hue hade sina, vad var det, version 1 RGB-lampor som inte kunde visa.
Ja, just det.
Grönt, de inte kunde visa. De var typ gula eller något sånt.
Ja, man kunde ju inte få den här blågröna nyansen som alla gamers använder till exempel.
Ja, den här turkosakt. Ja.
Just det.
Nej, så det var ju därför jag köpte Lifex. Och det var väl egentligen deras första RGB-lampa tror jag. Den funkar fortfarande. Så att det var väl uppenbarligen ett bra köp.
Jag har en del Lifex och det mesta har faktiskt gått sönder. Utom,
det.
Ja, utom själva lamporna, alltså glödlamporna eller jag säga, men E27-erna då. Men någon LED-list och de här tilesen funkar inte. Och,
va? Funkar inte de?
Nej, de har gått bananas. Men de har också väldigt så här, de har väldigt generösa reklamationsprocesser. Så är det ofta med amerikanska bolag. Maila supporten som skickar dem liksom allting. Jag vet, jag något ställ till min ringkamera gick sönder. Då skickade de ju varenda färg och dubbelt, trippelt av allt. Bara för att jag skulle känna mig trygg. Och sen de här Lifex Tiles. Kontakterna till de strömkontakterna är så fruktansvärt känsliga. De går sönder så lätt. Men det har de bara skickat nya kablar så det löser.
Ja, snyggt.
Ja, det är riktigt schysst. Ja, jag fick lämna tillbaka min LED-stripp också. Mest för att den nöttes ut egentligen. Den hängde kontakten. Men det var också inga problem. Det var bara kontakta dem så fick man en ny.
Jag är ju lite inne på att jag ska skaffa lampor till inspelningarna av den nya YouTube-kanalen. Som vi har, eller nya. Vi har bara rebrandat den. Satt på lite smink på den och så kör vi nytt. Inte Teknikveckan YouTube utan Teknikveckan podcast som nu heter Teknik. Veckan Rogue.
Eller TT, Teknikveckan Tor.
Så kan den också heta. Eller Teknikveckan Raw, som du tyckte att den skulle heta.
Ja,
för den är väldigt rå. Då. Den filmar egentligen bara mig framifrån. Och om ni tyckte att den första videon jag släppte var mörk, så har jag news for you. Den
har andra blir kolsvart.
Jag kommer liksom försvinna in i mörkret och så komma ut igen och så hålla på så.
Det är
så
Game of Thrones-avsnittet som alla kritiserar var för mörkt. Och på regissören bara sa, ni har felinställda tvs.
Klockrent. Ja. Nej, men där har jag kollat faktiskt på de här Lifex Tiles faktiskt. Jag gillar ju dem. Då kan man få lite så ljus uppifrån. Men du Tony, jag kollar på en av dina videos. Du har ju en enorm lampa där på ansiktet. Kör du fortfarande den? För det var ju ett tag sedan du la ut en videon om hur du gör dina YouTube-filmer.
Jag kör fortfarande samma lampa faktiskt. Och det är ju en sån här Godox SL60W.
Den gamla godingen.
Den gamla godingen.
Kör du lite snett då så att det blir lite så här dynamiskt ljus? Eller vad sätter du den lampan?
Ja, den sitter väl, vad blir det, 45 grader upp, 45 grader åt vänster. För att lysa upp den bra sidan på mitt ansikte. Alla har ju en fin sida och en dålig sida. Jag tror jag gick igenom alla ljussättningsvideor som fanns på YouTube, ungefär. Och det är ungefär det de säger, 45 grader upp, 45 grader vänster. Sen får man ju testa lite själv, vad man tycker är bäst.
Ja, vi måste jobba mer med lampor, helt klart. Vi ska återkomma mer till dig och dina videos. Och vi måste ju också behandla spriten också. Innan det ska vi prata om veckans forumtråd. Och ironiskt nog heter den Hjälp med trådfri. Så någonstans, om man tycker att Hue har sina skavanker och Lifex också, så är det ingenting jämfört med när Marcus Attefoss, vår kära kollega och vän på Macradio 99 Mac, ska installera sina trådfri lampor. Staten är hjälp, ingenting fungerar, slutet är jag köpte Hue. Tony, har du testat eller tipsat om trådfri mycket?
Jag har ju kört några, jag gjorde ju några videos där jag gick igenom alla deras produkter eller vad man borde köpa. Så hade han tittat på den så hade han nog kommit igång med det. inte köpt djup.
Det finns några processer i den installationen som gör att det är lätt att misslyckas om man inte har tålamod.
Jag tror ju att trådfri har varit den största drivaren till folk att köpa djup. Alltså de köper trådfri och sen har man det i kanske några månader och sen tröttar man på att det inte är tillräckligt bra.
Har man väl knäckt koden då, eller vad man ska säga i sammanhanget, så är de ju rätt lätt att installera. De är ju rätt lätt driftsäkra. Men jag vet i början, jag var också så trött på det innan jag liksom förstod att, men okej, det finns några saker som är som stör ut installationsprocessen. Och det är ju framförallt det att man följer instruktionerna. Det ska man ju absolut inte göra. Du ska ju liksom inte hålla in 10 sekunder och sen vänta. Du ska ju hålla in liksom tills du ser notisen om att det är löst. Om det är en minut, om det är 2 minuter, håll inne! Och sen även i början så var det väl svårt att, alltså man visste inte riktigt hur man åtställde fjärrkontroll eller handkontroll och så vidare. Men jag har faktiskt planerat att göra en artikel om allt. Så jag har under den här tiden jag har haft trådfri så har jag förbrukat fler batterier än under hela min livstid tidigare.
De är katastrofala,
ja,
på batterikonsumtion.
Rörelsedetektorerna äter batterier. De här första kontrollerna äter batterier. Däremot så de här nya mindre knapparna, där de håller i all evighet. Det är nästan så liksom IKEA skulle återkalla dem, kan jag känna. De har gjort om rörelsedetektorerna också. Jag antar att de har löst det där. Trådfri är, som du säger, tror jag, en bra ingång till Hue. En sak att tänka på är ju att det går inte då att koppla ihop lamporna med gatewayen utan en liten kontroll. Jag gjorde ju 6 tips om IKEA trådfri. Och den är ju en av de mest tittade. Och de kommentarerna där, jag har ju fått kärleksförklaringar om folk som skulle åkt till liksom 20 mil, 15-20 mil till IKEA. Kollade videon och insåg att hade de inte sett den så hade de då fått åka, för hade de inte tänkt köpa kontrollen, hade de fått åka tillbaka 20 mil till IKEA och köpa kontrollhelvetet liksom.
Ja, det är ett jättekonstigt beslut av IKEA att man måste ha en kontroll för att koppla ihop lamporna. Ja,
det finns så mycket i det där som är så konstiga beslut. Utöver att, alltså bara det att man måste ha en kontroll för att synka någon enhet. Sen så de här smarta rullgardinerna, det är enda anledningen till att jag sitter på en sån här IKEA gateway, för att det är väl de enda egentligen som är prisvärda på marknaden idag, IKEA sån här trådlösa rullgardiner som man kan styra upp och ner. Men deras beslut av att du nollställer en lampa genom att klicka upp, ner, alltså 6 gånger tror jag det är på vanliga strömbrytaren. Alltså är det ingen på IKEAs utvecklingsavdelning som har barn?
Varje dag så återställs de.
Jag vet inte, stängt på.
Det är så hål i huvudet. Men ja, så ja, jag avskyr de här lamporna. Jag har 3 stycken enbart för att kunna få lov att hata på dem.
Jag har paneler i källaren som ju inte är så här flyttbara, vilket jag inser ett problem nu. För jag bara väntar på att inspela in min video om det var ju kanske den videon som satte igång Teknikveckans rullians på riktigt då. Det var du och jag som spelade in den hemma hos mig, Tor, och den är ju värdelös, för då visste vi ju inte hur vi synkade bländaren till
slutartiden till LED-belysningsfrekvens där.
Men den har ju blivit jättepopulär då, så att jag liksom ska få tid att spela in en uppföljning nu när det är IKEA högt och lågt i hela hemmet. Och sen ska nästa video vara då hur jag då byter från IKEA trådfri till Hue i hela hemmet. Problemet är då att jag har såna här paneler i källaren som ju är uppsatta av elektriker. De är ju direktanslutna då, till 220 volt. Och 230, förlåt, det uppdaterades för ett tag sedan. Och de går ju att få in i Hue-hubben. Men då måste man ju vara nära. Och hubben är ju inte nära någonstans. Så jag får se lite hur jag ska hantera det. Egentligen ska man ju kunna blanda enkelt. Genom att ha en liten central hub. För till exempel Home eller och sådär. Men alltså, där är ju inte Teknikveckan. Där är ju Tony tipsar. Du är ju lite mer avancerad än oss. Innan vi pratar om det så vill jag prata också om veckans YouTube-film. Som är Netatmo, väderstation.
Jag har varit väldigt sugen på att skaffa en väderstation. Och jag vet inte riktigt varför.
Hey boomer!
Ja, vad kul att veta vilket väder det är hemma vid huset när jag inte är hemma.
I det här fallet så har, är det ju hela kittet då från Netatmo. Det kostar ju hur mycket som helst. Det är ju väderstationen då, det vill säga att det är huvudsensorn och sen så har man en utesensor. Och då är det temperatur och luftfuktighet och lite sånt. Och även inomhus då. Den står dessutom i sovrummet då. Så det är ju den som varnar om ett husdjur eller någonting. För jag skulle aldrig göra det. Släppa luft liksom. Då är det så här, varning, varning, luftkvaliteten är akut dålig. Sen så är det ju sån regnsensor på utsidan har satt. Och nu en vindsensor. Så nu vet vi precis hur mycket det har regnat och lokalt. Och vi vet precis hur mycket det blåser lokalt här runt huset.
Jag hade ju kunnat tänka mig att skaffa en sån för att ha koll på min uteplats. För den har liksom ingen naturlig då jordsättning ner till marken. Så den kan liksom inte, jag bor på tredje våningen men har ändå en uteplats. Så där är ingen, liksom inget dagvatten som rinner förbi sådär. Utan jag hade ju behövt, jag ska ha ett bevattningssystem. Så då hade jag ju velat veta, har det regnat, har det inte regnat? För då vill jag ju inte vattna.
Du tänker ja. Så, ja det är ju smart, det är rätt avancerat. Men i övrigt har jag, tror jag, hamnat lite där som Tony där. Det här är ju häftigt. Ja, och det är på plats. Och det går att få in i HomeKit för Apple-användare. Det är faktiskt på hos mina föräldrars hus som det är installerat. Och sen då? Hur går man vidare i livet efter det?
Du får ta Tors idé. Du får börja bygga automatiskt bevattning. Man måste ju bygga ut sitt system för att...
För det ska bli meningsfullt.
Ja, för att det ska bli meningsfullt att ha de här grejerna.
Och då är plötsligt så kanske inte detta då är det bästa heller. För att då kanske det finns andra system som är bättre att koppla ihop med de här egenbyggda systemen.
Ja, det finns ju ett Acara-system. Det är i och för sig via Bluetooth. Men sådana här Acara-blomsensorer som man kan stoppa ner i krukorna. Den borde du borde ju kunna stoppa ner dem ute i trädgården också. För att kunna se där hur fuktig är jorden.
Det är ju kanske om möjligt ännu bättre.
Ja, jag har ägnat lite tankeverksamhet åt detta, det ska jag kännas.
Totalkostnaden för det här, en väderstation, är 1700 kronor ungefär. Och sen så vattenmätaren går på 700-800. Men den här vindsensorn, den är alltså 1100 spänn.
Herregud, är det värt det, Peter?
Du brukar ju prata om träningsklockor, att det inte alltid är jättebra att hålla koll på allt av sin hjärtpuls och yes. Allt vad det är. För att det skapar... lite mer stress än vad det är tänkt ja. Att lösa. Och då är det ju så här att min far, här, vi äger lite skog då här i Blekinge. Och i Blekinge har ju grova problem med grundvattnet på sommaren. Och det är problem med torka och det blir barkborrar på träden och så vidare. Och det är några somrar som är väldigt torra då. Så då alltså den här, jag har ju kollat på den här vattenmätaren var 50 minut, sen rapporterar mamma. Har det regnat? Har det regnat? Han vet att det regnat, men det blir en sån här tics liksom. Så jag vet inte om det är bra eller dåligt. Och sen är det ju det här med vind då. Det är ju, blåser det för mycket så blir det ju vindfällor och det är ju inte så jättekul att hantera. Han har ju dessutom fått en över sig en gång och hållit på att dö. Tråkigt när det händer. Men då så ska jag installera vindmätaren då. Kommer han igång. Undrar om det blåser. Blåser för mycket nu, va? Men det är roligt med teknik i alla fall.
Alltså man behöver liksom en hjärna av stål för att hantera all den här datan, tror jag. Särskilt om det är liksom ens verkliga darling som man börjar hålla koll på. Jag kan bara berätta här nu att min son har ju skaffat sig ett husdjur. Det är jag som har tillåtit det. Och det är en reptil, eller vad heter det? En orm. Och
de är lättskötta.
De är väldigt lättskötta. Det enda de ska ha är liksom vatten och ljus. Och de ska ha 12 timmar mörker och de ska ha 12 timmar sol.
Ungefär som en annan.
Ja. Och då behöver du tända en speciell sån här värmelampa för de ska ha rätt varmt i sitt terrarium. Och det tänkte jag så, fan, här kan jag ju nyttja lite. Kan jag ju sätta upp lite smarta pluggar och sånt. Så jag har aldrig haft så mycket strul med Yui som jag har haft med detta. Jag tycker alltid det annars har funkat. Helt plötsligt, det går inte att fixa hos Yui. En enkel sån här, den ska slå på då, slås av då. Kommit hem så har den visat, så har lampan varit liksom dimrad. Vad är detta? Jag har ju en av Philips Hues första sådana här Var det Signify släppte en sån här dimbar plugg.
Ja, som alltså
jajamän, back in the days menar du? Så den tänkte jag att det var liksom, skulle vara schysst mot domen så att det inte bara blev så här boom, nu har den skitmycket ljus, utan att den skulle få lite så här morgon lite simulerad sol som steg upp. Och, men det går inte, den fixar inte det, och det finns inte heller i UI-appen att du kan ställa in att den ska då simulera att solen går ner vid en viss tidpunkt. Det här är IKEA-nivå. Men jag har inte gett upp än. Stackars orm, säger jag bara.
Det här var misstänkt likt din teknikvecka.
Det här är min teknikvecka. Nej, jag har lite mer att ta upp om min teknikvecka faktiskt.
Du har det, då tycker jag du kör. Det kändes som att vi gick in på det.
Alltså det har varit så mycket här nu. Jag kan inte nätverk. Jag vill gärna lära mig nätverk. Jag sitter och pillar på nätverk. Och jag har ju skaffat de här Unify-grejerna. Så det slutade med att jag fick ta kontakt med IT-supporten igår. Erik Bille. Hela vägen till Skottland.
Gammal kollega från Kullander, ja. Som bor på Brexit Island, som man säger.
Och då hade jag lagt alla mina regler på LAN in istället för LAN out. Vilket hade då stängt ner hela mitt hem. Jag fattade ingenting. Så det var rätt skönt att få det ordnat. Så nu är du up and running igen här hemma. Men gud vad det är svårt när man inte vet. Och då är jag ändå en sån som tycker om att bara pilla sönder saker och sen pilla ihop det igen. Nätverk, där får jag nog gå en kurs tror jag.
Men det ska ju inte behövas gå en kurs för att hantera ett enkelt nätverk i hemmet och på ett lilla kontoret. Det är ju det som är problemet.
Jag gör aldrig det enkelt. Det trodde jag du kände till om mig just nu.
Tony, vad är din bild av Unify?
Jag kör ju faktiskt Unify hemma också.
Går det bra?
Det går jättebra.
Är du plug and play? In med det och sen så funkar det? Eller behöver man inventera LAN-portarna och allt vad det Tor har gjort?
Nej, jag tyckte det var superlätt att sätta upp. Nu jobbar jag också som IT-konsult. I full tid. Så att jag jobbar ju med nätverk.
Ja, men nu är du anställd, Tony.
Får ringa mig.
Det här avsnittet sponsras i samarbete med IT-konsult Tony. Ring honom!
Tony, det jag gjorde här var ju att jag ville ha ett nätverk för alla mina Internet of Things-saker. Alltså alla sådana här smarta, uppkopplade saker som inte ska skicka en massa data. Alltså, och de ska verkligen inte ha koll på mitt svåra lösenord till mitt vanliga nätverk. Och de ska inte kunna då berätta vad som finns mer där och så. Utan jag vill ha UI-grejerna, jag vill ha Roborock-dammsugarna och Xiaomi grejerna. Allt det där vill jag ha på ett separat nätverk. Det blev lite tokigt när jag skulle sätta upp regler då, vad de fick göra och vad de inte fick göra.
Det är väl smart också som du tänker, det borde egentligen alla göra. För att speciellt Roborocken, då är det Xiaomi och alla Xiaomi-produkter. Man gissar ju på att de konspirationsteorier skickar tillbaka saker till Kina.
De är väldigt intresserade av er planlösning, eller du säger.
Men då blir det ju automatiskt mer avancerat om du ska separera två olika nät. Och få dem att prata med varandra också. Det är väl det som är, alltså att om man ska, du har ju fortfarande dina U-grejer och du vill ju fortfarande kunna styra dem med din smartphone. Och vissa saker funkar ju lokalt.
Precis,
på LAN.
Och min smartphone är ju på mitt vanliga då, huvudlanet.
Så du behöver ju tillåta viss trafik mellan de här. Men sen måste ju ändå vissa, Xiaomi måste ju fortfarande kunna prata ut på internet ibland för att uppdatera sig själv. Så du får nog, ska du ha allt där öppet eller ska du gå in och konfa om det varje gång? Ja.
Jag har en tes om Unify. Jag har insett att det är lite svärkyrkan nu. Men min tes är att inte ens Unify liksom har bryggat över eller kompenserat eller stå över naturlagarna när det kommer till radiovågor. Anledningen att i min mening Unify funkar så väldigt bra, det är ofta att det kommer från att du har haft ett underspesat nätverk. Du tänker att jag köper den här routern för 3000 spänn. Det är klart att det ska täcka allting. Sätter man i mitten av huset och så blir det skit. Eller att du har två stycken mesh eller tre stycken mesh-enheter. Som, ja men det här ska ju vara så enkelt och allting ska vara uppkopplat trådlöst. Jag behöver inte dra några kablar eller någonting. Och så funkar inte det. Och så bara, okej, men jag har hört att Unify, det ska vara riktiga grejer. Köper man basstationerna, accesspunkterna. Ta dit en elektriker, för det vet man, det ska liksom upp med kablar och så vidare. Och sen helt plötsligt har man ett mesh-nätverk som inte behöver mesha med varandra utan att alla enheter får nät då. Och sen så viss intelligens på enligt den, så att säga, vad man förväntar sig för den kostnaden. Men jag skulle vilja hävda att man får fortsatt samma problem, till exempel med mobiltelefoner som är uppkopplade mot en accesspunkt och sen springer man ner andra sidan av huset och så är den fortfarande ansluten till den, för den vägrar släppa den. Och så har man ändå lite dålig mottagning. Kan nätverkstekniken bekräfta mig eller säga, bete dig din slashas? Vad säger du,
Tony? Det är klientfel när du inte roamar. Det har du kan säga. Nej, men jag håller, jag håller med dig.
Kunden eller egenheten.
Det är det. Du använder ju din dator fel liksom.
Sluta röra på sig.
Nej, men det är det man hamnar i. Det blir ju väldigt mycket planering. Just wifi är ju egentligen superjobbigt om du kör så här, alltså med roaming och sånt. För det är så mycket olika saker man måste hålla koll på. Styrka, de här automatiska styrke, vad ska man säga, inställningarna som man kan sätta in. De funkar ju aldrig. Du får ju det här roaming-problemet som du säger, Peter. Att du springer från en sida av huset till den andra och så har du en plupp för att den vägrar släppa accesspunkten i köket.
För det är ju, och så brukar det också vara att iPhone-användare säger att just iPhone har problem med det. Men jag bara, iPhone, alltså, jag haft, ganska så stämmer väldigt överens på våra Android-telefoner också. Det blir så tydligt i vårt hus nämligen. Det är byggt på 50-talet och... så när som att det kom en direkt träff av en atombomb så skulle det här stå pall vilket krig som helst. Alltså du vet, ytterväggen, alltså det tar ju kol på mottagningen. Finns inte. Så här, jag skulle prova lite på mitt bredband innanför då liksom. Alltså mobilsignalerna kommer ju inte in. Hela det huset är ju en dröm för folk som är så här 5G-konspiratoriska. Finns ju inte chans att de höga frekvenserna kommer in. Jag hatar 5,0 GHz-nätverken. Jag fattar inte varför till exempel mina ringkameror tvunget ska ha den funktionen i dess premiumkameror. Jag bara, men sluta! Det går inte att ha 5,0 GHz-signaler ut för ytterväggen ens, eller ytterdörren liksom. Och så är det samma sak med bjälklagret mellan våningarna. Alltså det är som att det är vad heter det? Bly är det man försöker skydda sig från strålning, va? Det är ju blåbetong också. Så att, eller det var blåbetong som var, jag har lite problem med radaren. Så att det är helt noll. Så att det är verkligen, du vet, man springer ner från övervåningen ner till undervåningen och totalt tappar mottagningen. Den har ju en lite kontakt. Ni kan se det framför en film. Någon håller på att ramla från en klippa. Och så ser man liksom. Man håller inte gå från att hålla varandras armar till att hålla varandras hand till att hålla varandras lillfinger. Och så hänger den där och vägrar släppa. Och så får man då av och på med wifi och kopplar den på accesspunkten som är i vardagsrummet istället. Det är ju skitirriterande. Hur kan nätverk vara så fruktansvärt korkade?
Nu när jag flyttade hit, två våningar, uteplats, och körde jag min Apples gamla AirPort Extreme, måste det varit den sista de släppte. Den klarade ju med nöd och näppe att skicka lite signal mellan våningsplanen. Det var ju som så här, det var så trött så att det gick inte och titta på Apple TV nere i vardagsrummet. Och köket, det var liksom, det fanns inte. Men sen satte jag upp en sån här, jag köpte två, men jag har bara behövt sätta upp den ena hittills, en av Unifys Nano HD. Och nu har jag ju liksom, jag har ju nätverk ute på uteplatsen. Jag kan göra FaceTime-samtal. Det brukar vara så jag kollar hur bra nätverket täcker. Att jag går runt i hela huset och kollar. Laggar det. Hänger det sig. Blir det extra pixligt. Men,
jag tänker att det finns bättre verktyg för det dock. Tony får väl flicka in sen.
Nej, men jag är ju förvånad över att den här lilla saken, för att jämfört med andra då såna här allt i ett routrar switch grejer man har haft, så är ju den här ytterst liten. Nu är det bara en API i den, men den är ju väldigt liten ändå, den här Nano HD. Och den har då Mimi istället för Mimi, heter det, va, Tony?
Det tror jag faktiskt att det heter.
Ja, så att den ska kunna skicka mycket data till flera enheter istället för att alla enheter sitter och väntar. Eftersom har man andra personer som bor i ens hushåll så vill de ju gärna då hålla på med sånt band. Saker som kräver mycket bandbredd, som att spela och titta på film. Och alltså det är nog inte bara att det har dragits kablar, utan den här ligger fortfarande på ovanvåningen precis där Apple, AirPort Extreme stod. Så att Jag är mycket förvånad över hur mycket enklare det var, eller mycket bättre det är med Unify än vad det var med Apples egna.
Det glädjer mig.
Tack att du är glad.
Vet du vad jag har skaffat den här veckan?
Vänta. Jag sorterar i huvudet här. Gräsklippare.
Ja, shit Thor. En styck självgående gräsklippare från Husqvarna.
Inte vilken som helst, du.
Gold edition. För att gräsklippare är ju inte tillräckligt stöldbegärliga liksom. Så att du tänker upp den i guld.
Gold? Är det alltså, jag har inte läst om, är det alltså en guld? Det är ett guldskin på din robotgräsklippare?
Ja, det är ju det. Guldfärg då. Den är då väldigt lite karat på den. Men den är, de har alltså en special edition. Så om man köper den så, utöver att den kostar ju absurt mycket pengar då, så får man då en Google Home-högtalare med. Om man köper den. För den är ju röststyrd. Om man så vill. På tal om nätverk måste den ha nätverk. Och den här Husqvarna-roboten. Den är både så fantastiskt smart. Och så stendum korkad. Jag menar, jag tänker så här. Min dammsugare på insidan. Den har en laser så målar den upp rummet. Och så går den där. Zigzaggar och är jättesmart. Och sen så den här gräsklippan då får man ju, kommer en installatör som har en special grej ifrån Husqvarna som drar ner en sån här kabel. Och sen så kör den runt där. Alltså den gör ju jobbet, men den kör ju runt utan någon som helst. Det känns som att den har inte någon plan, utan den kör där och så bara boop, oj, ja, där var kabeln, då får vi byta håll. Och så får man byta håll.
Men när vet den att den är klar då? Eller det är en sån evighetsprocess liksom, gräset växer ändå så den kan bara gå hela tiden.
Den går ju hela tiden
tills den får slut på batteri, då laddar den.
Nej, så är det inte riktigt. Den delar faktiskt upp det, har jag fått förklara för mig, att den delar upp den i fyra zoner och så kör den då lite där och sen drar den tillbaka och sen där. Jag sa ju att jag har ju liksom ingen gräsmatta överhuvudtaget, utan då så kan ni väl skicka den liksom som är minst då. Ja, då skickar de X-Line Automower Limited Edition, arbetskapacitet 1600 kvadratmeter, 26 900 kronor rekommenderat pris inklusive moms. Men den har faktiskt GPS i sig då, så den har lite koll på vad den är. Den har ju givetvis strålkastare, så att den ser riktigt ond ut när den kör här på gräsmattan. Tony, har du gräsmatta?
Ja, jag fick gräsmatta i februari när vi flyttade.
Ja, men grattis.
Ja, tack.
Jag skulle vilja påstå att en gräsklippare är en mänsklig rättighet. Även om det är bara en liten plätt som vi har, så är det... Alltså, vem klipper gräsmattan för hand? Nådens år 2020. Efter september. Innan så gjorde jag det i alla fall. Det är ju fruktansvärt. Och den här... Börjar då på 9 mm, börjar klippa då, den kommer in då i vår, det kommer ju video på detta också givetvis. Den kommer in då i vår gräsmatta som är som en djungel då, regnskog. Och så börjar den klippa. Den är helt tyst, den låter ingenting. Jag tänkte att den hade så här rotoblad, du vet, på undersidan. Sådana som har ihjäl både ekorrar och fingrar liksom. Inte ekorrar, vad heter de här små?
Igelkottarna.
Den här har ju sån sens, alltså den känner jag av små oskyldiga igelkottar och kör inte på dem. Sägs det.
De skyldiga igelkottarna då?
Ja, de skyldiga däremot tar den. Och sen så får man då, allt eftersom kan man då ta ner den till 4 mm. Och då klipper den liksom, då klipper den ju bara någon liten millimeter varje gång. Och man behöver inte heller räfsa bort grejerna, alltså gräset. För att den här då när den har kommit ner till minsta nivån och den liksom klipper gräsmattan så som den ska vara, den höjden. Då används ju de här små grässtrålarna som blir kvar, de här små millimeterna, till att skydda mot så att det inte liksom växer mossar och så vidare. Så det är inte bara att den klipper liksom och så ser det ut som vanligt man har klippt, utan det blir den här perfektionen. Jag är så nöjd. Det finns vissa saker som är det här att när man väl har testat det så måste, det går liksom inte och inte ha kvar det. Utan då får de skicka en faktura istället. Vissa saker är ju inte så, till exempel olika övervakningskameror.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore.
Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Men det här är ju verkligen en sån grej. Jag måste, just den här kan jag ju inte ha kvar. Jag får ju köpa en billigare. Men Yale Dorman är också en sån grej. Alltså det här att det här är så spart så det underlättar vardagen något så frenetiskt. Så jag är helt såld. Helt såld. Jaja.
De kommer alltså och gräver upp det här sen när du har testat klart den.
Jag tror inte de gräver upp själva linan faktiskt. Hus eller dockan och gräs, deras 27 000 kronors gräsklippare. Den lär de hämta tillbaka, ja, precis, i guld.
Du får den i brons istället.
För privat bruk står det här 600 kvadratmeter. Det är fortfarande typ 10 gånger mer än vad vi har liksom.
Men det där måste ju vara någon, antingen fotbollsklubb som får köpa en sån eller en någon golfentusiast som har byggt en egen golfbana.
Ja, men de ligger ju där någonstans på 1500 kvadratmeter, 2000 där nere. De har ju en som är sexljusdriven. De har så här axel också som kan ta upp sig backar. Den kostar ju 52 000. Den klarar alltså 3500 kvadratmeter. Tony, hur stor gräsplatta har ni nu då?
Vi har 500-600 kvadratmeter.
Ja, se där. Är du, eller det kanske redan har blivit ett köp, eller?
Nej, vi handklipper den här faktiskt med en manuell gräsklippare. Så vi har inte ens en motordriven gräsklippare idag. Vi går med en sån här gammal som låter mycket. De låter så fint, tycker jag. De här, någon stiga liksom. Men ja, jag kan säga att det är nog det sämsta med att ha gräsmatta. Att klippa gräsmattan. Speciellt nu på den här sommaren när det har växt. Alltså det känns som att det växer 3 centimeter per dag. Jag tror vi klippte två gånger i veckan hela sommaren liksom. För att den skulle hålla sig från att bli en djungel.
Just det.
Så att nästa år så så finns det i budgeten att köpa in en robotgräsklippare.
Låter som en väldigt klok budgetering. Tony, hur har din teknikvecka varit?
Min teknikvecka har varit relativt lugn faktiskt. Jag har faktiskt inte köpt någonting den här veckan. Dock har jag suttit och tittat på massa saker som jag vill köpa.
Det är gott nog.
Men som inte finns.
Vad blir nästa inköp då?
Nej, det är faktiskt, jag har inget med hemautomation. Men jag har ju suttit och kollat. Nvidia släppte ju sina nya grafikkort där. 3000-serien. Det var väl förra veckan va?
Just det.
Jag tror att de släppte dem. Och de är ju slut. Så de går inte att få tag på.
Förra avsnittet av podden handlade ju just om detta ju.
Okej. Okay. Mm.
Det blir ju 3080 är ju för bra. För att vara sant.
38 är ju det som man vill ha liksom. 3090 känns ju som att hade man haft alldeles mycket pengar så hade man kunnat köpa ett sånt.
Men det är ju ett jävla hån. När jag såg Sweetclockers tester, det var ju så här, de lyckades prångla ut 10% mer än 3080. Det var tokigt lågt. Men
det är ju det för dubbla priset.
Är du en gamer?
Jag gamar ju lite, ska jag säga. Och just nu så har jag fastnat för nya Flight Simulator 2020. Och med den setup jag har nu så kanske jag har 40 fps i 1080p. Så att man skulle vilja ha någonting som är lite bättre. Eftersom jag har en 4K-skärm men inte kan spela i 4K så känns det lite... Ja, det är lite dumt.
Jag hade ju en sån fullsmetad historia. AMD Ryzen 7 var det ju. Och var det 10... Jag hade nog ett 2080 Ti, tror jag. Man ser ju i filmen hur det hackar. Jag kör ju ut 4K Flight Simulator och rätt hög upplösning och så här. Det hackar ju sönder liksom. Så att vi får hoppas på... 3080 där.
Nu har jag läst att nästa batch skulle komma i mars.
Sen är det ju såna här saker. Man kan gå över lik ibland bokstavligt talat. Som en Black Friday. Får få tag på dem. Men sen man bara har lite is i magen några månader. Så finns de ju överallt. Jag menar de här är ju tillverkade för att sälja.
Ja.
Och sen så kommer ju. Jag såg att 3070 var lite försenad nu. Som ju också kommer vara ett fantastiskt kort antagligen. Just för att man vill göra tillräckligt många då för att kunna sälja. Och sen så kommer ju så kommer ju AMD också med nya saker. Så kanske ta lite av den även om det inte är samma specifikationer. Har ni inte lyssnat på förra poddavsnittet så rekommenderar jag verkligen att ni gör det. För där går Joel Oskarsson igenom det hela. Men vi ska fortsätta och prata lite om vad du hittar på Tony. För att du kanske som enda YouTube-kanalen på planeten kom fram till att låt oss göra hemautomatisering och hur man blandar drinkar.
Jag kände att om man har försökt sätta upp IKEA trådfri så behöver man ju faktiskt en drink efteråt. Oftast. För att skölja sina, eller dölja sina sorger.
Räcker det med?
Nej, en flaska i alla fall.
Jag måste säga att när jag tittar på dina videos. Jag tittar ju inte på videos så mycket av andra som gör samma sak som jag själv. Dels för att jag får prestationsångest. För att till exempel i ditt fall så har du finare videos än vad jag har. Och sen så har jag också inte till, jag har inte den, det måste gå rakt upp i endorfindelen i hjärnan. Och det jag jobbar med själv kickar ju inte på samma sätt då. Men jag måste säga när jag tittar på dina drinkvideos så jag njuter av varenda sekund. Så innan vi fortsätter så undrar jag lite, vad är de någonstans? Vad händer med mina drinkvideos Tony? Det här är nästan en intervention faktiskt.
Det är det. Jag har ju faktiskt fått den frågan av några andra också. Men det jag märkte anledningen till att de inte finns. Det var att det inte varit särskilt mycket views på dem. Så att det var ju helt statistikbaserat. Analyticsbaserat val att inte göra dem. För tittar man skillnaden på teknikvirusarna och drinkvirusarna. Så låg drinkvirusarna kanske på en trettiondel av viewsen som teknikvirusen fick.
Men då måste jag fråga det här, bryter in och fråga dig om vilka videos var det du upplevde fick kanalen att ta fart? Alltså har du några som står ut mer än andra?
Ja, jag har väl, det är väl, jag gjorde någon video som var 7 tips om din Google Home. Och den ligger ju, den ligger en bra bit över alla andra på viewsen. Så det var, och tittar man på Analytics-delarna så är det ju det är Google Home och IKEA trådfri
ja, jo.
Som folk tittar på.
Det är klart det.
Ja, skulle man vara riktigt så skulle man ju bara göra Google Home och IKEA trådfri, eller IKEA fyrtur trådfri videos hela tiden. Så skulle man ju säkert få mycket mer views än vad man får.
Men det är väldigt viktigt att poängtera. Jag har också tänkt på det här. Helt plötsligt så gör man de här videosarna. Allt som har med IKEA, allt som har med Google Home. Sen är det några bilvideos också som har gått väldigt bra. Men, och då är det så här, ja, men sen så gör jag en om en mobiltelefon som har typ ja, i klass med dina drinksvideos. Och sen gör jag om Logitech senaste mus som också knappt då går upp. Vi har ju, om någon, nu går ju allt över 1000 visningar hos oss. Allt under 2000 visningar är katastrof. De ska ju helst upp på långt till på 10 000 för närvarande. Men det betyder ju inte att drinkvideosen inte gick dåligt. Det betyder ju bara att du och jag, vi var ju de kanalerna som lyckades hitta det unikum av antal visningar som IKEA och Google Home var ju. Även IDG, alltså M3, de blev inbjudna där när Google Home kom till Sverige och så blev inbjudna till Google-kontoret. Och gör en video som är ganska tafflig liksom. Förlåt ni som lyssnar, men den är ju det. Så, om ni lyssnar från IDG. Men det är också, alltså, det är väldigt viktigt att veta och förstå också att på M3, deras uppdrag och ambition är inte att bli stora på YouTube. Utan det är att spela in lite video när de ändå är där, när de ändå gör artiklar. Den har ju sagt över 100 000 visningar nu liksom. Bara en väldigt kort Google Home där man pratar med Google Home-högtalaren. Så det där är ju ett väldigt, väldigt, väldigt unikum. Men det är ju någonstans, jag räknar ju inte de videosarna, utan jag räknar ju det här vad de generella videos som någonstans uppbådar kärnan i kanalen. De som man kan inte göra Google Home-videos varje vecka. Det är ju de tittarsiffrorna som är intressanta. Så frågan är om det inte var drinkvideosarna som var de korrekta.
Du tycker jag ska byta över helt och bara göra drinkvideos?
Du får göra precis som du vill med en kanal. Men jag tycker det, jag gillar dem verkligen, verkligen. De är eleganta. De är, man blir liksom helt varm i hjärtat. Och man vill ju bara vara en sån här findrickare när man tittar på dem.
Jag kände anledningen till att jag gjorde det. Drinkvideosarna, det var ju för att, jag tror jag säger det i någon video också, det är ju att jag var så trött på att varenda gång, då var jag också lite yngre, ska man säga, det var ju nästan 4-5 år sedan, men då var det också varenda gång man gick på någon sorts ja men gathering med kompisar och så, då var det liksom, det var rom och cola, det var Red Bull Jäger, det var liksom det som drack, så man var så här, kan man inte dricka någonting som faktiskt är gott ja. Och inte bara är någon sorts väg till en fylla liksom.
Men har du någon historia som bartender?
Nej, nej. Jag har inte jobbat som bartender. Alltså jag gillar ju drinkar. Det var väl mest det som gjorde att jag ville göra de här videorna och visa folk att men ni kan också göra bra drinkar hemma när ni har en förfest. Istället för att bara dricka vin eller öl. Eller
då det här du beskriver groggar. Som jag vill definiera som inte en drink utan en grogg. Alltså det är lite som när du lagar mat hemma. Köttbullar och makaroner, visst du blir mätt, men det är inte att laga mat. Alltså det är inte en maträtt, utan du behöver fler ingredienser och liksom delarna ska bli någonting större tillsammans än var för sig. Och då behöver vi liksom mer än två ingredienser. Och det räcker inte bara att slänga i en apelsinklyfta och kalla det garnering och så är vi klara. Utan vi behöver blanda. Och dina videos på drinkar, jag gillar dem starkt. Jag skulle också vilja se mer sånt. Men det är ju för att jag gillar drinkar. Jag har en historia som bartender. Så jag blir ju glad när jag ser dem.
Man blir väldigt, väldigt glad. Sen har du ju då gjort videos som jag skulle kunna säga är lite mer avancerade. Du har installerat Home Assistant, du har jobbat lite med Homey.
Homey har jag faktiskt inte jobbat
med. Du har inte gjort det? Nej, se där.
Det är en av de hubbarna som jag funderar på att köpa in och testa lite.
Det hade varit helt i enlighet med innehåll på din kanal om du hade haft en Homey. Jag bara antog det kanske. Du har liksom valt ett lite mer avancerat upplägg i ditt eget, vad du testar och vad du kanske installerar i ditt hem och så vidare. Hur ser ditt uppkopplade hem? Jag vill inte säga smarta hem längre. Utan hur ser ditt uppkopplade hem ut? Vad är kärnan? Vad är centralen i det hela?
Kärnan idag i mitt smarta hem, det vart ju lite... Jag ändrade det lite när jag flyttade till... Vi flyttade ju sagt från lägenhet till hus i februari här i år. Så då var det lite uppdatering av det. Men jag kör ju Home Assistant som hub. Alltså som central hub som kan ta in alla ja, den har integrationer mot Philips Hue, mot IKEA trådfri, mot Google Home, mot massa olika andra system också.
Vad har du för hårdvara då? Vad kör Home Assistant på?
Jag kör nu, när jag flyttat, kör Home Assistant på en CentOS Linux-server. Där jag kör Docker, som är en sorts container, ja, miljö. Det är att den skapar en liten dator på den stora datorn.
Får länka till avsnittet där vi intervjuar Isabella då från Svenska Hemautomatiseringsgruppen, som går igenom väldigt mycket detaljer då, vad docker och olika uppläggare.
Det är ju superbra. Det är ju halvkomplicerat. Men det finns ju så superbra guider också på nätet. Hur sätter man upp Home Assistant i en dockermiljö? Hur gör man det här liksom? Så det är grunden. Och sen har jag nu gått över. Förut körde jag en Philips Hue Hub och en IKEA trådfri hub, för att egentligen styra de olika lamporna. Och sen har jag lite Lifehacks-lampor och sånt. Men nu har jag gått över, nu köpte jag en sån här Konbi 2-sticka, som är en USB-sticka som man sätter in i då Home Assistant, som då pratar Zigbee, som man kan koppla Philips Hue och trådfri lamporna direkt till.
Börjar de mesha med varandra då?
Allt som är kopplat till Konbi meshar med varandra. Sen är ju vissa enheter sämre på att mesha än andra. Philips Hue-lamporna och IKEA trådfri-lamporna är ju inte jättebra på att mesha överhuvudtaget. Det är lampor, de har ju full ström liksom hela tiden, om man inte... Problemet är ju om någon slår av dem på väggen.
Det är inte okej. Okay. Jag har köpt in en sån Zigbee-brytare för bakom, och sätta in bakom den ordinarie lampknappen. Jag är trött på att byta batterier, jag är trött att det ser fult ut, jag är trött på att varje gång man kommer hem och vår städare har varit där, så är allting, eller ännu värre, svärföräldrarna har varit hemma, då är liksom allting avstängt, för då har de använt brytarna.
Det är ju ett rejält problem man ser i de här, ja, speciellt i hemautomationsgruppen där, Svenska hemautomationsgruppen, att det är hur får jag sambon eller frugan eller mannen att inte trycka på knapparna? Och mitt svar på det är så här: sluta använda smarta lampor i taket och använd liksom smarta brytare istället. Så får man inte det problemet längre.
Just det. Smart. Då var det löst. Tony strikes back.
Bekymret där är ju att då måste vi ha in elektrikern.
Ja, man måste ju det. Man får ju byta brytare till en likadan brytare. Sen om det betyder att du får byta och stoppa in en dos, en sån här liten Fibaro eller Cubino. Om du får göra det eller inte, det är väl upp till en själv att bestämma. Men det är också en disclaimer man har överallt. Gör inte det här själv, utan ta in en elektriker.
Det här radhuset vi bor i köpte vi och flyttade vi in. Och sen var det problem med strömmen gick liksom. Så hade vi elektriker där. Han sa det här är nog någon som är visserligen är behörig, men som aldrig har jobbat med det här. Det var konstiga saker, men det fanns ändå liksom saker som tydde på att personen i fråga hade någon form av utbildning, men hade liksom aldrig jobbat som elektriker, hade ingen erfarenhet. Och sen så men du har behörighet, du kan väl göra det. Så jag fick ju dröm mycket där. El, mina vänner, är bokstavligt talat livsfarligt i fel händer. Så att man ska ha respekt för det. Och jag ska, med det sagt, så har jag håller på att sammanställa det. Men jag tror att elektrikerräkningen här på 2 år, både privat och lite företaget också, kombinationen av det är över, jag tror det är över 60 000.
Oh, herregud.
Kostar att vara på topp när det kommer till att installera saker och ting i hemmet.
Kostar att ha ljuset tänt.
Det kostar att ha ljuset tänt, ja precis. Jag ska göra en total sammanställning där faktiskt för mig själv. För det är så abnormt mycket pengar. Men varje gång, det är så mycket grejer som exempel om man ska upp bara de här kamerorna som kommer. Ringkamerorna. Vissa då är det ska anslutas direkt då mot elen, fast installation. Men mycket av de här, det verkar som att mycket av de här ringkamerorna och dess konkurrenter utgår från att alla sitter på en gammal sån här ringklocka på insidan och har dratt ut lågvolt på utsidan. Det här, alla 80-tal. Det är ju ingen som har idag. Hur har ni gjort det, Tony, i ett hus? Vilket år är det byggt?
Vårt hus är byggt 64. Jag tror vi har ringklockan kvar från 64 också.
Då är det den här fula 80-tals fyrkanten som sitter där uppe med lite så här vågor fram. Vet du vilka jag menar?
Ja, exakt. Exakt den vi har.
Det var väl typ den som fanns då liksom.
Ja, det fanns nog en liksom. Det var en importör som bara, men jag har monopol på ringklocks chimes.
Det också tycker jag är roligt. Varje gång jag ska skriva om det så är det svårt att översätta det. För det är så okej, nu har jag gjort en recension av en ringklocka på utsidan. Och då måste man skriva, ja då måste du ha en ringklocka för att det ska funka. Chime är ju, eller vad säger man, ringare, eller vad säger man?
Ja, Ja, jag vet inte vad man ska kalla det. Nej.
Vi har ett sånt projekt nu, Tor. Kan vi en gång för alla, kan du berätta hur? Mm. Har du också en 80-talsringare på insidan?
Jag har också en 80-talsringare på insidan. Jag har för mig att det är den här vågen. Jag är inte helt hundra. Det var väl de som var kopplade till de här som var lite så ut som en tändsticksask på utsidan. Ja. Och när jag var liten trodde jag att alla hette Fridland i efternamn.
Just det. Tillverkaren
här. Ja. Men jag på det här huset så är där en sån här av de avlånga. Samma sån vita runda knapp, men den är då smal och avlång istället. Så den sitter precis på dörrkarmen.
Heter det också Fridland eller?
Nej, det står ingenting på den liksom. Där är ingen sån, man kan inte sätta in efternamnet.
Det löste lite nere,
va? Jag är för med det, att det var någon sån lite upplyst där. Och så var den liksom vinklad, det såg väldigt futuristiskt ut på 80-talet.
Ring Doorbell Pro är ju den som måste anslutas på de här två kablarna. Och sen så Netatmo som vi ska installera är samma sak där. Nest Hello, samma sak där. Sen finns ju Ring med batterier också och som du då kan koppla mot en egen sån Chime som du sätter i, som är liksom en egen enhet då, som du bara stoppar in i väguttaget. Men det är inte billigt med hemautomatisering kan vi konstatera. Och det är välkommen till det svarta hålet att ha hus, Tony.
Ja, det känns som det. Det har gått en del pengar redan och vi har bott här i 6 månader.
Så att, ja. Är det också därför det har varit lite, och här kommer ju intervention igen då. Är det därför det har varit lite låg aktivitet där under ett tag?
Ja, det har väl varit både det och lite att det har varit mycket annat liksom i livet eller vad man ska säga. Och sen får jag väl erkänna, man har varit lite lat också. Det har liksom varit så här, man är på lördagen och man är så här, man bara, nej, jag gör den imorgon. Och så på söndagen så gör man inga videos, för då är det söndag. Och då vill man bara ligga i soffan och kolla Netflix.
Det står ju i Bibeln, på 7:e dagen så görs det inga YouTube.
Nej.
För det här tycker jag är jätteintressant, känner igen det också. Man har kanske större ambitioner än vad tiden räcker till. Och sen när man väl, just det här att om du både ska producera video, som ju är det kanske mest avancerade kreativa man kan göra, och ha ett dagsjobb också heltid, då kan du inte ha någon annat. Då finns det ju ingen fritid att ha. Då kan du inte stå på fotbollsplanen på lördag morgon och kolla på när ungen står i mål, i mitt fall. Eller vad gör Sölve, Tor?
Ja, han står inte i mål, han bara springer efter bollen.
Ja, det är också en verksamhet. Den finns ju inte om man ska göra det. Det går ju inte att kombinera dagsjobb och vara väldigt produktiv på video. Har du också känt det eller?
När jag startade så hade målet var ju få ut 104 videos på ett år. Liksom. Att göra 2 videos i veckan.
Oh, jäklar,
men det höll ju inte jättelänge. För att det tar ju ändå tid att... Du ska spela in videos, det tar ett x antal timmar. Du ska redigera videos, det tar ett par timmar. Du ska göra allt med YouTube, alla keywording, description, thumbnail. Allt sånt tar ju också tid som man liksom inte räknade med från början. Tar det verkligen 1,5 timme att göra en bra thumbnail eller skriva en bra description?
Ja, det gör det ju. Jag har jämfört det här med videoredigering som samma svarta hål som man sitter och spelar dataspel, tv-spel. Särskilt sådana som inte riktigt har något slut liksom.
Alltså målet är väl egentligen att släppa en video i veckan. Det är väl det som skulle vara superbra. Men det går inte alltid heller.
Men du har det som mål ändå. Liksom. Vi får se en liten uppgång här. Vi som är inte riktigt lika avancerade som dig. Och så kan man gå in på din kanal och ändå titta och lära sig.
Det är det som är målet. En i veckan. Men kanske plockas ner också till 2 i månaden istället.
Du kan ju börja med att blanda en drink som passar bra till det du ska prata med.
Ja, det skulle man kunna göra. Och börja med, då blir det liksom 2 videor.
Just det. Jag har ju gjort det med, jag skulle visa hur, först var det väl en Sonos Move, ja. Just det. Då var det lite, det hela syftet med Sonos Move är ju att ställa den bredvid grillen. Ja. Då får man ju grilla också på film. Och det är inte så att man bara ställer sig och grillar och sen slänger maten. Så då får man ju tajma det med lunch då. Så att jag hade ju sagt till familjen att det är lunch vid 12. Sen någonstans 15.00 börjar de undra när det blir mat.
Är maten klar? Video, jag måste spela in några scener till. Lite B-roll här, lite grejer.
Ja, absolut så. Nu ska jag faktiskt recensera Meter Plus, termometern, som är helt awesome faktiskt. Det är ju också samma sak där. Då måste det ju först och främst skjutas en älg. För att nu är det slut på grisköttet här. Vet du? Det ska inte recenseras något mer griskött. Så att, nu måste vi ut och skjuta en älg innan det blir video. Så att det tar ju lite tid att göra det. Men det glädjer mig verkligen att vi kommer att få se fler videos. Då var liksom syftet med hela den här inspelningen klar.
Då är det klart, då är färdigt. Bra, tack.
Frågor på det, Tor, Tony?
En av reglerna jag satte för mig själv när jag började var liksom att gör snygga videos, alltså estetiskt tilltalande videos var liksom ett av målen också. Därav ja, att det är bra ljussättning och att det är bra bakgrundsljussättning och sådana saker. Det är liksom det var ett av målen, för jag ville att det skulle liksom vara snygga videos för folk att titta på. Jag tyckte inte att det fanns då när jag startade kanalen på svenska YouTube att det fanns någon som gjorde det. Så att, nej, jag tror inte jag kommer
göra det fortfarande inte.
Det finns bara en.
Finns bara en. Kavaj och näsduk instoppade.
Ja, de har ju försvunnit lite. Jag har köpt lite mer t-shirt nu på slutet.
Ja, det ser lite mer bad boy
ut. Jag gillar det. Jag gillar det starkt. Det är till och med en där jag tror du har en munktröja på dig.
Det var nästan personlighetsförändring där faktiskt.
Ja, det blir en annan känsla. Det känner jag också. Det känner man även när man sitter där. Så blir det en annan känsla att ha kavaj och skjorta på sig mot att ha en t-shirt eller en tjocktröja liksom. Dock så var det otroligt varmt uppe i min studio under sommaren här. Så det gick inte att ha på sig kavaj och skjorta, för du var dyngsur efter 10 minuter, om ens det liksom.
Hur är det med tummarna ner och hatarna?
Jag har faktiskt inte haft, nej, jag har ju knappt haft någonting sånt alls. Jag har en video som är den mest sedda videon på hela kanalen, som handlar om den här 4K-skärmen jag köpte, som är en Philips-skärm som kostade 3000 spänn eller sånt. Den gjorde jag ju på svenska. På samma sätt som jag gör med andra videos. Så det var lite B-roll och sen var det mycket mig. Jag som pratar liksom talking head. Intervjustil eller vad man ska säga. Men den videon har ju då hittats av otroligt många människor som inte pratar svenska. Som blir skitsura för att videon är på svenska.
Men vad är rubriken väldigt, då?
Nej, rubriken är ju 4K IPS-skärm för under 3200 kronor. Och sen står det ju Philips och sen artikelnumret 27, ja, 276 EB.
Det är bra att se.
Det är därför de har hittat den. Och den har ungefär 50, det är 56% likes versus dislikes. Så det är ungefär 259 likes och 240 dislikes på den liksom.
Hur många visningar hade den, sa du?
Den ligger på 34 000 visningar ungefär.
Du får väl slägga dit lite engelska undertexter då?
Det skulle jag ju kunna göra. Dock så är den nu nästan 2 år gammal. Så att den får leva där den lever.
Det får det göra.
Men annars har jag inte haft så mycket. Alltså annars är det mest trevliga kommentarer. Tycker jag, folk som undrar saker och folk som frågar och är glada. Jag gör ju också det att jag tar ju bort där faktiskt alla. Om det kommer en dålig kommentar så blir det en block och en delete.
Ja,
den personen direkt.
Du ger
det Tor idéer här.
Nej. Alltså, så här. Jag vill ju åt den här. Jag vill ju trigga den här algoritmen med mycket kommentarer. Och kommer hatarna så är det ju mycket kommentarer.
Alltså både dislikes och likes är väl ungefär samma exponering på YouTube, tror jag. Alltså ja, har du en video som har jättemycket dislikes så är det är lika bra som har mycket likes.
Så jag skippar ju saker som att raka mig. Och sen så kommer folk och kommenterar då min dåliga skäggväxt.
Du har liksom hittat din grej. Jag tyckte att jag hade lite för mycket positivt och mycket kärlek. Så det var ju då jag gjorde en rant om 5G-motståndare.
Just det, var arga folk blev.
Där är folk väldigt arga. Väldigt, väldigt arga. Det finns många variationer av arghet där, kan jag säga. Allt ifrån långa argheter till korta argheter till intellektuell arghet till du är tjock, din jävel, arghet. Ja.
Men så. De har varit arga för att du rantade mot det här att folk tror att 5G är farligt. Och att...
ja, men, där så långt vill jag ju inte liksom ge dem att jag gör en allmän rant om att 5G är farligt, utan det var ju att eller ett allmänt rant mot 5G, alltså kritiken riktas ju mot personer som springer runt och lägger alldeles mycket energi och är rädd för helt ordinära radiovågor. Och man var ju rädd för 3G och sen 4G och sen 5G. Men det som liksom kärnan i videon, det som gjorde att nu får jag någonstans sätta ner foten här, det var ju att en Stockholmsskola installerade skydd mot strålning då på sina accesspunkter och kapslade in iPadarna i material som skulle minska strålningen. Och det är ju så ubotat dumt. Rent tekniskt så är det ju väldigt korkat, för att då ökar ju då jobbar ju iPaden hårdare på att få mottagning och öka då effekten. Men framförallt också då accesspunkterna. Alltså att om man vill ha mindre strålning, då ska man ju ha fler accesspunkter. Så att igen då avståndet, då man inte behöver jobba så hårt på avståndet. Men hela det här att man liksom blandar in någon form av centrum av kunskap, skolorna. Jag menar, det är ju någonstans där så vill man påvisa då, eller vill man prata med barnen om det här, då ska man ju uppmana dem att bli radiologer istället liksom.
Är det konstigt det där med då alla konspirationsteorier som finns? Chemtrails och ja.
Det är ju samma gäng. Det är ju antivaxare, det är ju chemtrails, det är ju 5G och Big Pharma, och alltså det är ju hela gänget där liksom. Det är ju ett paket man köper. Så att där är de, har ju hittat dit, och det var ju syftet givetvis att jag skulle se. Jag var ganska säker på att den skulle spridas. Den kommer inte upp så högt när man söker på 5G. Men det är överraskande få visningar. Jag tror den var uppe typ runt 10 000. Liksom. Men du vet, jag hade tänkt som kunde mala iväg rejält. Men ofta är det ju så här när vi är i den här branschen också. Så vi kan ju mållåsa och tycka att vad är det här för stolpskott? Och de är ju överallt just för att vi är intresserade av det här. Men sen i det stora hela så är det inte så många som springer runt och är oroliga över 5G.
Nej, det är nog mycket keyboard warriors som sitter hemma på, just det, på sin dator eller Facebook.
5G är ju dessutom den förändringen i våra mobila nätverk som jag tror minst människor ur liksom den allmänna massan är intresserade av. Det är ju ingen som har lyckats påvisa vilka fördelar det skulle vara. Förutom då möjligtvis vår då poddintervju med en professor från Lunds universitet som pratar om de riktiga fördelarna. Som vi länkar till också. Jävlar vad mycket reklam blir för vår egen podd här. Men den allmänna massan har ju ingen aning vad fördelen med 5G är. Det menar det är så här, det går snabbare. Snabbare var att snabbchatta eller?
Det behöver ju så mycket högre hastighet. Alltså om man kollar mobiltelefon, det behövs ju inte så mycket högre hastighet än vad 4G har idag.
Nej, och 5G kommer ju inte ge så mycket större hastighet, utan det är ju den låga latencyn som är 5Gs fördel. Det vill säga att du kan ju inte riktigt styra maskin och sånt över 4G-nät. Mm. Alltså det är för hög latency. Det har väl alla som spelat Fortnite över, över mobila nätverk. Eller skyller på det i alla fall. Utan det är framförallt latencyn i 5G som är väldigt, väldigt mycket lägre då. Och sen så handlar det ju också om frekvens. Att man helt enkelt har andra frekvenser att jobba med. Delvis flera, vilket gör att det kommer att bli kapaciteten i nätverken kommer öka. Och sen ironiskt nog så kanske de som märker mest skillnad, det är ju landsbygden. Där man då kommer frigöra 5G-nät för så lågt ner som på 700 MHz-bandet då. Vilket ju kommer att göra att det når betydligt längre på landsbygden då. Det har ju egentligen ingenting med 5G att göra. Man kan inte göra på 4G-nätet också. Jag tror det kommer vara teknikneutralt faktiskt. Jag tror att operatörerna själva kommer att behöva besluta om att ska till exempel mina föräldrar på landsbygden i Blekinge få bättre täckning genom att de bara bygger ut 4G-nätet? Eller kommer man tvinga dem att köpa 5G-mobiler för att få bättre mottagning då, för att man kickar igång det nätet på 5G? Så att det är ju väldigt mycket det här att det är så mycket mer val för operatörerna helt plötsligt. Olika val och tjäna pengar snarare kanske än fördelar då.
Men kommer vi hamna i det här gamla som var, ja, det är väl inte lika mycket nu, men okej, bor du här då måste du ha Telia, för annars kan du inte ringa någon alls överhuvudtaget.
Det tror jag inte, utan vi har ju kvar gamla 4G-näten och 3G-näten är ju kvar i samma master. Så att det är ju det här att om du har lite problem idag så kan det ju vara så att 5G-utrullningen kommer att påverka. Sen det som de här både industrin delvis och även de här 5G-hattarna pratar om, det är ju de här millimeter wave, alltså vi pratar frekvenser på runt 30 gigahertz då. Och för de som har lite så här lite inte stenkoll på alla som inte är IT-konsulter då, så kan man ju säga så här då, de gamla NMT-näten, gamla analoga nätet gick ju på 450 megahertz då. Vi hörde nyss att vi kommer ha 5G-nät och kanske 4G på 700 MHz. Och sen så ligger, de mobila nätverken. Så både 3G, 4G och 5G ligger ju någonstans då på så här förenklat 2-3 GHz ungefär. Och sen så har vi ju några som börjar spinna upp mot då 5 GHz och sånt. Och de trådlösa nätverken jobbar ju då, som vi har pratat om innan, på 2,4 GHz. Och det gör även Zigbee och Bluetooth, va?
Zigbee och Bluetooth ligger på 2,4, ja.
Just det. Så där är ju extremt tajt där någonstans. Och sen då så finns det ju, och sen har vi ju då de här 5 GHz-nätverken, Wi-Fi, som då ligger... De är faktiskt inte uppe riktigt i 5 GHz 5,0 egentligen, men man förenklar det då. Och då har ju de, och då vet man ju då att ju högre för fler hats vi har, ju svårare är det för att komma igenom material och distans och sådär. Och då så var det någon, och så började man då, det var lite roligt, det är Ericssons fel det här. Då så sa man att ja, men vi måste ha fler band, så ja, men kan vi inte köra på så här 30 GHz eller någonting? Ja, visst. Då så börjar man frigöra det runt om i Europa då. Och då är ju alla då liksom att det kommer gå snabbt. Oj oj oj, det och så där. Men herregud, om vi har problem att 5 GHz näten har svårt att komma igenom bostäder, vad tror ni då? Alltså de här 30 GHz nätverken, de kommer inte igenom en nyckelpiga.
Nej.
Det är inte det som är den stora revolutionen då, även om många tror det, utan det är omöjligt, kommer ju sådana användas som interna sändare på typ om det är väldigt, väldigt mycket folk, så på bässhallar, torg och sådana saker kommer man antagligen ha dem då. Och våra mobiltelefoner stödjer ju inte ens det, och det är det som kallas millimeter wave. Och bara för att avsluta den lilla side-noten, så idag, så om man är lite rädd för de här millimetervågorna då, man pratar om att det är de som är farliga, då ska man hålla sig väldigt långt borta ifrån varenda motorväg, för att radar använder dem idag. Och radar, vad har vi det i bilar?
Adaptiv farthållare, kör vi radar, gissar jag på.
Adaptiv farthållare, ja precis. Så är du ute och kör på motorvägen, så är du garanterat att du har lite millimeterwave som bara trycker dig i röven.
Så alla de här foliehattarna
får sluta köra bil. Inte gå ut.
Grejen är att de kommer ju inte igenom bilen. För hade de gått igenom bilen, så hade ju radarn varit rätt värdelös. Det är ju det som är hela poängen. Det var en liten utläggning där. Uppenbarligen så hade jag något inom mig på de här kommentarerna på YouTube-filmen som var tvungen att komma ut. Vi tackar Tony Andersson. Och tack Thor Lindholm. Yes,
tack
Peter.
Ständiga vapendragare. Yes. Så hörs vi nästa vecka. Hej.
Hej.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Want your most burning finance and investing questions answered? Here's a podcast you should be listening to, courtesy of Acast Recommends.
Are you ready for some personality in your personal finances? Hi, I'm Janice Torres Rodriguez, Latina money expert and host of the award-winning podcast, Yo Quiero Dinero. On this show, we're serving up POC-friendly personal finance knowledge, always with a side of sass. We're not talking about avocado toast and lattes on this show. We've got real, relatable personal finance knowledge that makes you feel seen, heard, and finally understood. Consider me your super cool, slightly risque, but always honest financial fairy godmother. Together, we'll tackle dinero in a fresh new way so you can finally become poderosa with your dinero. Check out our weekly podcast episodes at YoQuieroDineroPodcast.com or subscribe wherever you listen to podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere.
acast.com.